Du lyssnar på Radio Nola Skogs som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på vår hemsida www.radioovik.se där vi successivt lägger in våra tidigare sända program. Radio Nola Skogs.
My Way, på mitt sätt. Här kommer ett radioprogram med episoder ur Bo Westbergrens konstnärskap. Det är mer eller mindre omöjligt att summera ett långt händelserikt konstnärsliv som mitt. Därför får det bli i det här radioprogrammet endast en del axplock ur det som jag osökt kommer på. Inte i kronologisk ordning heller, utan huller om buller hämtade ur olika tidsperioder. Min verksamhet innefattar så mycket, inte bara de traditionella konstnärliga uttrycken som teckning, grafik, skulptur och måleri, utan även design, PR-verksamhet, reklam, färgsättning, teknisk ritning, inredning och arkitektur. Ja, helt enkelt allt kreativt som har med färg och form att göra. Det gäller att se en uppgift och en möjlighet i varje svårighet. Min nyfikenhet och mitt behov av skapande inom olika områden har till och med överraskat mig själv ibland. Och jag har inte backat för uppdrag som till en början tycks mig helt omöjliga. Som det här när mitt barnbarn Gustav i 10-årsåldern bad mig göra en stor marin målning till hans rum. Morfar, det ska vara en undervattensmålning med sjöstjärnor, sjöborrar, korallrev, en tigerhaj, delfiner, varav en ska hoppa, Nemo, du vet den där lilla randiga fisken, och så vill jag ha en sandstrand med hyddor och palmer på. Men Gustav, då är vi inte under vattnet längre, då är vi ju uppe på land. Det där går väl inte att ha både och. Morfar, du är ju konstnär, det måste du väl klara av, fick jag till svar. Och på något underligt sätt klarade jag av det, och Gustav fick som han ville. Målningen hänger sedan länge på väggen i hans rum. Gustav fyller nästa gång 21 år. On the Beach med Chris Rea.
On the beach, yeah, yeah.
En del av mina konstnärskollegor är väldigt noga med att inte bli styrda. De tar inte på sig uppdrag där beställaren har krav och synpunkter på utförandet. De säger att det begränsar den konstnärliga friheten och det är väldigt känsligt. Några fördömer det helt. Det är som om att prostituera sig, säger de, om man måste ta hänsyn till någon annans direktiv. En konstig inställning. Jag tycker inte som dem. Att kunna ge ett konstnärligt uttryck trots vissa nödvändiga begränsningar, det triggar mig bara ännu mer. Ta till exempel det här jobbet med mjölkpaketen. Nisse Backlund, då 1977, vd för Ångermanlands mejeriförening, bad mig göra några förslag till ny design på deras mjölkpaket. Inte bara för en sorts mjölk utan på hela deras sortiment. Lättmjölk, mellanmjölk, vispgrädde, gräddfil, långfil, lättfil. Ja, jag kommer nu inte ihåg allt. Det har varit mycket att tänka på. Förpackningarna har ju en topp och fyra sidor. Och hur skulle texterna se ut och var skulle det placeras? Jag skissade mycket och kom så småningom fram till två förslag med variationer. Det ena förslaget var ett bildmontage med framförallt kustanknytning. Det andra var inspirerat av landskapet vid Hammarstrand vid Indalsälven. Det blev inte något av dem som de godkändes, utan ett omarbetat mellanting, ett bildmontage med land, älv och hav. Det godkändes inte bara av Ångermanlands mejeriförening utan även NMP, Nedre Norrlands producentförening i Jämtland, och Södra Hälsinglands mejeriförening SHM ville också haka på. Mina designade mjölkpaket skulle distribueras i hela området från Gävle i söder upp till Umeå i norr. Spännande, eller hur? Just one of those things med Louis Armstrong.
It was just one of those things, just one of those craziest flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Years hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things. just one of those things. Mama, just one of those crazy slings. One of those bells that now and then rings. It's just one of those things, oh, one of those nights. Just one of those fabulous flights, or trips to the moon on gossamer wings. Mama's just one of those things, oh. If we thought a bit of the end of it, we started fainting in the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it's just one of those.
Min design av mjölkpaketen måste ju naturligtvis anpassas hos tillverkaren Tetra Pak i Lund för produktion, och det blev ju i sig ett äventyr. Det gick till så här. Start med flyg klockan 07.30 på morgonen till Arlanda. Bytte av plan till Ängelholm. Hyrbil därifrån till Lund och arbete där nere 4,5 timme. Återfärd på liknande sätt och landning på Gideå flygplats efter avslutad dag klockan 20.00 samma kväll. Det blev repris på de där arbetsresorna ett antal gånger. Onekligen festligt att kunna arbeta 4,5 timme ner i Skåne och ändå komma tillbaka samma dag till hemmet i Myckling i lämplig tid. Det blev lyckat med de där mjölkförpackningarna. Det distribuerades i speceriaffärerna i 10 år tills det slut byttes ut. Nu ser de annorlunda ut, men min design inspirerade tydligen ändå öltillverkaren för ett Norrlandsöl, till deras burkar bär allt för stora likheter med just mina mjölkpaket med motiv land, älv och hav. Kolla det vid pubdisken någon gång. Money, money, money med ABBA.
Money, money.
Allt nog, jag hade förhoppningen om att få ut mitt arvode för jobbet med mjölkförpackningarna i form av en royalty per tillverkat paket, men det gick inte alls det. Vid ett möte med den samlade ledningen i Östersund vart jag tillfrågad om mitt arvode. Ja, sa jag. Får jag 1 öre per tillverkad mjölkförpackning i royalty, då är jag nöjd. Han som satt som ordförande tittade upp på mig och sa: vet du hur många sådana där förpackningar vi distribuerar per år? Nej. Ja, det rör sig om 120 miljoner stycken och vi vill inte göra dig till miljonär på 1 år. Oj då, sa jag. Då får jag väl nöja mig med ett halvt öre då. Det gick inte heller hem. Men jag fick en bra slant för det där jobbet ändå. De första paketen dök upp i handen den 1 januari 1978, om jag kommer ihåg rätt. Den vintern lät jag Skanska bygga en efterlängtad ordentlig brygga på Gälarhällen i Skagshamn. Den bryggan döptes omgående av ortsbefolkningen till Mjölkbryggan. The Lady in Red med Chris de Burgh. I det här fallet kanske mera passande The Baby in Red. Här ska ni få höra. Mitt konstnärskap har verkligen sina överraskningar. På 60-talet målade jag på panå målningar med mycket tjock färg. Pastost heter det på konstnärsspråk. För att färgen skulle bygga upp extra tjockt blandade jag i vax och sikkativ. Oljefärg torkar utifrån. Torktiden för det innersta lagren tar år innan allt är klart. En av de där målningarna i ultramarinblått och hetaste kadmiumrött hade jag ramat och hängt upp i sovrummet, otänkt nog ovanför spjälsängen för de allra minsta. Britta och Uno Mober med tvååringen Anders var på besök här ute på Gälarhällan. Och när lilla Anders behövde sova middag var ju just den spjälsängen den naturliga viloplatsen. Anders blev lagd där, somnade snällt in och vi övriga fortsatte den trevliga samvaron. Det var lugnt länge. Det var förvånande lugnt och tyst länge. Inte ett knyst hördes från sovrummet. När mamma Britta till slut gick upp i sovrummet för att väcka och hämta lillpojken skrek hon förtvivlat rätt ut: "Nämen Bosse, Bosse, du måste komma fort. Anders är alldeles röd. Han har förstört din målning." Hon var helt olycklig. Jag sprang dit. Stående i spjälsängen nådde tvååringen väl upp till tavlan. Anders hade hittat en stor kadmiumröd färgklick som inte motstod hans petande och grävande småfingrar. Det var rött överallt, på väggen, i sängen och framförallt på pojken som vi först fick grovtvätta med lacknafta, sedan såpa och slutligen med den lenaste barntvål. Tursamt nog hade Anders inte stoppat någonting i mun. Jag lugnade den olyckliga mamman med att målningen inte alls förstörd och att jag i galagall, eller i alla fall, kunde reparera konstverket. Little Green Apples by Bobby Goldsborough. And I wake up in the morning with my hair down in my eyes and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school. Goodbye. And she reaches out and takes my hand and squeezes it, says, "How you feeling, hon?" And I look across its smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, then all I've got to say, God did make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. There's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, Mother Goose, there's no nursery rhyme. God did make little green apples, it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow to ease my mind. Sometimes I'd call her up at home, knowing she's busy. Ask her if she could get away and meet me, and maybe we could grab a bite to eat. And she drops what she's doing and hurries down to meet me, and I'm always late. But she sits waiting patiently and smiles when she first sees me, 'cause she's made that way. And if that's not loving me, then all I've got to say, God did make little green apples, and it don't snow in Minneapolis when the winters come. And there's no such thing as make-believe, puppy dogs and autumn leaves and BB guns.
God did make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow to ease my mind. God did make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime.
Så här på äldre dagar kan man gott få erkänna sina synder. Jag kan inte kalla mig trädgårds- eller landskapsarkitekt, för jag har inte examen för det. Men ändå har jag faktiskt praktiserat som en sådan ett par gånger. Första gången var i Härnösand, när jag tillsammans med Örnsköldsviks skogsägarförening, deras byggsektion, arbetade med länsrådet Nils Sjölins bygge av villa i kvarteret Vårlöken. Det gällde både fasader och innanmäte, färg och materialval, design av öppen spis och av ett stort blyinfattat entréfönster med färgade glas. I slutändan kom Britta Sjölin till mig och sa: Bosse, i sluttningen där mot söder vill jag gärna ha en kryddträdgård. Vet du någonting om det och hur gör man? Nej, det där har jag ingen aning om. Men om du vill kan jag kanske ta reda på det. Sagt och gjort, med hjälp av lånade böcker på biblioteket, lite information från några handelsträdgårdar, så skissade jag upp ett förslag på en kryddträdgård med olika sorters plantor, deras latinska namn, placeringar och allt. Jag kunde lite om symboler som landskapsarkitekterna brukar använda på sina ritningar. Presenterade förslaget och fick godkänt. Enligt Britta blev det efter några år en riktigt fin kryddträdgård till nytta och glädje för den familjen. Med ögon känsliga för grönt och Nanny Porres.
ligga för grönt och kastanjeblad som paraplyer. Jag älskade dig då, det gör jag nu. Jag älskade dig då, det gör jag nu.
Ja, det här är konstnär Bo Vespergren som i det här programmet berättar lite om sitt konstnärskap. Andra gången jag agerade som trädgårdsarkitekt, då var det egentligen inte meningen. Jag blev mer eller mindre tvungen att göra det. Jag jobbade med Bygg-Sigurd på Anna-Greta och Sven Ekbergs nya villa ute vid Järvidstrand. Arbetet var ungefär detsamma, utformning av fasader, färg och materialval, ute som invändigt, inkluderande placering och utformning av växtbunkrar och rabatter. När det var klart sa Anna-Greta: Bosse, kan du något om träd, buskar, blommor och sånt? Nej, jag brukar kalla alla blommor och buskar för samlingsnamnet tussenejlikeblacker. Jag vet väldigt lite om sånt där. Men jag badar varje lördagsborgon med valrossarna och där badar också Sixten Frisk, stadsträdgårdsmästaren. Han kanske kan hjälpa oss. Jag ska fråga. Mycket riktigt, en kväll senare får Sixten och jag ut till Ekbergs. Vi pratade, Sixten antecknade, skissade upp tomten och sen får vi därifrån. Sven Ekberg är en sån att har han väl bestämt sig så ska det bli färdigt på momangen och helst dagen före. Därför så dröjde det inte många dagar förrän han ringde mig och sa: Du, Bosse, är Frisk färdig med trädgårdsritningen? Det är ju vår nu så det är dags att plantera. Jag vet inte, men jag ska ringa till Sixten. Ringde till Sixten. Har du gjort något åt Sven Ekberg? Nej, de där anteckningarna ligger nog fortfarande kvar på hyllan under bakfönstret i bilen, sa Sixten. Ringde Sven Ekberg igen. Han har bara börjat, han är inte klar än. Sixten Frisk till mig: Nej, vi har så mycket nu. Vi måste lägga ut alla badbryggorna och så har vi alla jobb med kommunens planteringar. Anteckningarna ligger nog fortfarande kvar i bak där i bilen. Ja, men du Sixten, Sven Ekberg är otålig. Kan jag få hämta anteckningarna och se vad jag kan göra? Yes, det fick jag. Just i de dagarna damp Backers blomsterkatalog ned i Maj-Lis och min brevlåda. En fin katalog från ett postorderföretag i Malmö med mycket växter och dessutom med en karta på Sveriges växt- och klimatzoner där man kunde se vilka växter som passade vart i olika delar av landet. Jag ritade upp tomten, bunkrarna och rabatterna. Med hjälp av vedertagna trädgårdssymboler valde och ritade jag in blommor, buskar och träd. Skrev materialbeskrivning med latinska namn, beställningsnummer och antal och tyckte mig bli klar till slut. För säkerhets skull visade jag resultatet för Sixten som nickade godkännande och sen for jag med min trädgårdsritning till Anna-Greta och Sven. Och hur gick det sen? Mycket spännande. Vågade knappt göra mig påmind. Men en dag drygt ett år senare mötte jag Anna-Greta på torget i stan och då måste jag fråga: Hur står det till med trädgården? Ja du Bosse, det är många av våra grannar som vi har hjälpt med både buskar och blommor i deras rabatter. För vår trädgård, den vart ju jättefin. Summer Wine med Nancy Sinatra.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs to jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer.
Get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer.
The sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer wine. Oh, summer.
Ibland gör man bra affärer, ibland gör man dåliga. Som den här affären med yngsta barnbarnet Frans när han var 7 år. Frans är en riktig lirare, en verklig boll- och pucktalang. Så då snart det finns en boll eller en klubba om puck i närheten så blir han helt fokuserad. Han och jag spelade boll och landhockey i köket på Eriksgatan i Hörnett mot 2 små mål. Jag var tvungen att vända på mitt mål bak och fram för att inte förlora, men Frans var så kvick och bollsäker att han rundade och gjorde mål ändå. 2012 målade jag ishockeymålningar i anslutning till elitserien för min första utställning i Fjällräven Center. Det blev dramatiska, fartfyllda situationsbilder med Modo och alla elitserielagen. Frans hade tränat hockey i Husumhallen den dagen och kom förbi med sin pappa för att duscha här på Gälarhällan. Frans visste allt om hockey trots sin ringa ålder. Jag visade verken uppe i ateljén. Frans blev väldigt intresserad. Men farfar, sa han, Rögle då? Vadå? Ja men farfar, du har ju målat alla elitserielagen utom Rögle. Det såg han med en gång, sjuåringen. Frans, nu får du låna hem vilken målning som helst och visa mamma. Han tog med sig en målning med Modo mot Linköping. Summer Paradise med Simple Plan med Sean Paul. Frans favoritlåt på den tiden. I gotta find my way back, back to summer paradise. John Paul, Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. My soul is broken, streets are frozen, I can't stop these feelings melting through, and I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you,
baby girl,
where real life can wait,
it can wait,
we're crashing like waves,
yeah,
we're playing in the sand. Find my way back to where your name is written in the sand.
Bring it back.
Kort därefter var det fars dag och Maj-Lis och jag var bjudna till Frans i hörnet på middag. I samband med efterrätten kom Frans med en 20 kronors sedel i den lilla handen och sa: Du farfar, kan jag få köpa den där ishockeymålningen av dig? Jag tittade på sedeln och sa: Du Frans, nu är väl 20 kronor lite väl lite för den där tavlan. Det var mycket jobb med den. Nu vill jag ha lite till. Frans försvann och efter en stund kom han tillbaka. I den lilla näven hade han 7 enkronor som han räckte fram. Farfar, får jag köpa den nu då? Ja, det må vara hänt. Vi gör väl affär på 27 spänn då. Här skulle historien kunna vara slut, men Frans syster Jennifer, 11 år, såg ledsen ut och hon gick från bordet. Min son Per försvann, han också. Efter en stund kom han tillbaka. Du, pappa, Jennifer är ledsen. Hon tyckte den där affären med Frans var lite för bra och hon känner sig något missgynnad. Ja, vad gör vi då då? Ja, jag går upp och pratar med henne igen. Efter en stund kom han tillbaka och så sa han. Jo, Jennifer undrar om du möjligen kan måla ett porträtt på hennes kanin Sune. Och det gjorde jag. Så nu ska alla veta att av jättemånga underliga uppdrag jag fått så har jag också målat ett porträtt utav en kanin. Förresten, Frans fick kredit på de där 27 kronorna. Jag ska få betalt för hockeymålningen på hans 18-årsdag. Och kaninmålningen, den glömde jag visst att ta betalt för. Heartbreaker med Dionne Warwick.
I
Mitt 40-åriga samarbete med Modo, Modo Paper, Emril och nuvarande Mezzo Paper i Husum är värt ett eget kapitel. Det börjar med ett telefonsamtal från Oskar Stramber, Oskar Strambers industrier, en fredag eftermiddag 1969. Bosse, kan du göra ett utvändigt färg- och materialförslag på Hotell Björnen i Husum? Vi ska måla om allt sammans och jag ska presentera det på måndag morgon. Så du vet det, så ska det målas med den nya vattenspädbara akrylatfärgen DuPont Lucite. Kom med förslaget till mig på söndag eftermiddag. Jag är i Tenviken. Kort och distinkt, klara riktlinjer, inga tveksamheter där inte, men alldeles för kort om tid. Först for jag till Husum, fotade med polaroidkameran Hotell Björnen från alla håll. Sedan letade jag fram standardfärgproverna för akrylatfärgen och därefter ritade jag upp Hotell Björnen i stort format, 70x100. Funderade och tänkte både hit och dit och målade sen upp detalj för detalj mitt färgförslag anpassat till fabriken, byggnaderna och landskapet runt omkring. Söndag eftermiddag levererade jag förslaget till Oskar i Tenviken. Det blir nog bra det här. Vi får se vad de säger om det här på måndag. Jag tycker det är snyggt, sa Oskar. Det gick vägen. Tydligen ville Modoledningen testa mig med det där jobbet, för efter det kom det mer uppdrag, slag i slag, större och större. Däribland Husums nya första pappersbruk, PM6, en byggnad över 300 meter lång och takhöjd över 30 meter, plus intilliggande pappersbrukskontor. Jag skulle välja färg och material på allt, även på all maskinutrustning och belysning, för att få en aldrig tidigare genomarbetad helhet och bästa arbetsmiljö. När ritningarna drällde in var jag helt säker på att jag tagit mig vattnet över huvudet. I will cover the waterfront med Errol Garner. Thank you. John Lind, dåvarande byggnadschefen i Husum, blev min mentor och min bundsförvant. MBL, medbestämmandelagen, hade just blivit genomförd, vilket innebar att alla medarbetare i ett företag skulle samlas, vara delaktiga och medbestämmande i viktiga beslut. Alltså inte bara ledningen utan även representanterna för olika personalgrupper, fackföreningar med flera med flera. John Lind gav mig det goda rådet. Bosse, du får själv presentera dina förslag vid MBL-förhandlingarna och gör då så här. Du måste göra väl genomarbetade förslag med illustrationer, färgprover, beskrivningar och allt som ger en så tydlig bild av jobbet som möjligt. Lägg ut allt material på konferensbordet så alla kan se. Gå igenom det och förklara så noggrant du kan och sedan sätt det och håll käften åtminstone en halvtimme. Då ska nämligen alla deltagarna få fundera, diskutera och prata. Hör noga på vad som sägs. Anteckna lite så du kan ge svar på några som du tycker väsentliga frågor. Efter det gör du en sammanfattning och du ska märka att du får precis som du vill. Jag gjorde precis som han sa och jag fick i de flesta fall precis som jag ville. Med tiden blev jag ombedd hålla MBL-förhandlingar även i andra ärenden som ingenjörer och andra i företaget förberett för att just min metod fungerade så bra. Det gick snabbt att komma till beslut. John Linds psykologiskt riktiga råd och sammanträdesteknik ärvde jag med den äran. My Way med Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say,
not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Jag måste bara berätta om öppenspisarna. I samband med mitt arbete i Härnösand med den Schelinska villan så säger Nisse: Bosse, i stora rummet på övervåningen önskar Britta och jag en snygg och bra öppen spis. Har du några idéer om hur den skulle kunna se ut? Du är ju konstnär och du måste väl ha ett utvecklat estetiskt känsla för form och färg. Ja, jag har aldrig någonsin format en öppen spis, så jag vet inte om jag kan. Spisen ska hämta luft utifrån för att den får en god verkningsgrad, sa Nisse. Och helst borde den ha en värmekassett eller liknande så att man kunde leda varmluften via kanaler över till sovrummen bakanför. Väldigt avancerat, tyckte jag. Allt för avancerat för en novis på öppen spisar som jag. Men hur det kom sig, innan kvällen har jag lovat Nisse att åtminstone försöka skissa på formen. Jag får hem till Örnsköldsvik. Ingenting är omöjligt, brukar man säga. Det tar bara lite längre tid. Rätt som det var hade jag lånat hem från biblioteket det mesta av den litteratur som det hade om konstruktion av öppenspisar. Jag läste och studerade om eldstadens och skorstenens proportioner, bredd, djup och längd. Spisen skulle ju ha bra drag och den skulle definitivt inte ryka in. Läste om säkerhetsavstånd till närmast brännbara material, om isolering, klädsel och om godkänt gnistavstånd. Jag tog reda på om olika sorters tegel, sintrat och osintrat, helsten och halvsten, och det närmaste allt om marmor, skiffer och kakel. Rätt som det var satt jag där med penna och millimeterpapper och ritade på formen och konstruktionen av en öppen spis i tre projektioner, uppifrån, framifrån och från sidan. Teknisk ritning var jag fena på. Det hade jag som bildlärare undervisat i. Jag får ner till Härnösand med färdiga ritningar på en öppen spis, som jag tyckte riktigt snygg öppen spis. Men ringde för säkerhets skull till Nisse och bad honom också kalla dit den murare som skulle bygga öppen spisen. Presenterade där nere min skapelse och sa också till muraren att om han under arbetets gång fann några fel så behövde han inte fråga mig först för att rätta till dem. Han var ju yrkesman han. Jag fick godkänt. Öppen spisen skulle byggas efter mina intentioner. På vägen därifrån stannade han upp mig, muran alltså, i trappen och sa: Bosse, jag har inte sett så fina ritningar på en öppen spis förut. Ja, tackar jag. Öppen spisar med värmeinsatser och tillluft utifrån blev mycket populära ett tag. Jag tror jag format minst ett 40-tal vid det här laget i skilda miljöer. Den mest avancerade spisen med största modellen av Superfire-aggregat, specialbeställt ifrån Holland. Den ritade jag för direktör Gunnar Ekbergs gillestuga vid Hovgatan i Örnsköldsvik. Han kunde dessvärre inte elda i den för ofta. Det var på tok för varmt i hela huset. Beviset för att jag nog lärt mig en hel del om hur öppenspisar på bästa sätt ska utformas fick jag några år senare när jag 1983 blev ombedd av Västernorrlands läns brandförsvarsförbund att göra ett digert instruktionshäfte med illustrationer och upplägg angående eldstäder, rökkanaler, råd och anvisningar. Så, vem vet med Lisa Ekdahl.
Långt innan vi fötts. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag.
På självaste nationaldagen den 6 juni 2010 klockan 11 inför högmässan ställde jag upp målarstafliet i Själevads kyrka. Med oljefärger på paletten och med penslar i handen färdigställde jag där min målning Moses uttåg ur Egypten. Samtidigt som jag sampredikade med min älsklingspräst Ulla-Britt Sundin. En mycket annorlunda händelse som jag aldrig kommer att glömma. Målningen hänger nu, vad jag vet, i församlingshemmets stora sal. Med Rod Stewart och den fina låten I've Got You Under My Skin, som jag faktiskt kan hela texten på, tackar jag för mig för den här gången. Hej då från Bo Westberg Gren.
Got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when made out?
Hej, jag heter Tommy Dickens och jag ska läsa en novell för dig. Men jag ska inte läsa den novell som stod i sjuans spalt. Den heter Nuestra Señora de la Asunción. Det visar sig att den hinner inte bli färdigläst innan jazzprogrammet drar igång. Så jag får ta en kortare novell den här gången. Och då väljer jag en novell av Sven-Olof Karlsson som kommer från Västmanland. Och han har gjort en novellsamling som fyndigt nog heter Västmanland. Och i den finns en novell som heter Gränsen. Nu ska vi se om jag hinner läsa färdigt den innan jazzprogrammet drar igång. Den låter så här. Skolans vaktmästare Janne var alltid noga med att vara vänlig när han började prata. Men han kunde inte hjälpa att vänligheten var fientlig. Han kom för nära, ansikte mot ansikte. Skäggstrån och levefläckar, andedräkten. Han nickade trosvist, gick igång om sånt som ungarna och ungdomarna, om hur de blev oregeligare för varje årskull, eller om vad han redan en gång i tiden hävdat om kärnkraften, om vad han alltid menade sig veta om kvinnfolk, för att inte tala om alla de där mörka. Där brukade belåtenheten vakna, glädjen över att ha fått grepp om en ny lyssnare. Vaktmästarens vänlighet reste sig rytande vild, en urkraft jublade över att bli fri. Han hade sjungit med på alla avslutningar, sommar som jul, statligt, kommunalt, privat. Han förändrades inte, rektorer och lärare kom och gick, lät honom hållas för det där inuti vänligheten. För de visste ju hur det var. Att jobba på skola var att varje dag kämpa mot att balla ur. Gick man över gränsen skulle man inte bara åka ut. Det skulle bli historier om en, om utbrottet och uppbrottet. Man skulle bli den där som struntade i administrationen och betygen, som slutade gå på mötena, som slutade hålla föräldrarna lugna. Och vissa unga verkar ju gilla vaktmästaren. Lärarna sa sig att det värsta brukade ty sig till Janne. Lärarna intalade varandra att han och de svåra fallen förstod sig på varandra. Ett andrum tycktes uppstå. Och ibland hade Janne faktiskt lyckats sätta gränser, stoppa dumheter så att det verkligen tog skruv. Lika gärna som Janne var besvärlig kunde han alltså vara en hjälte. Ett uttryck som det annars gått inflation i. Ungarna lekte hjältar och skurkar till förbannelse. De ylade att de var det ena eller det andra och turades om, jagade varandra därefter. Ungarna betedde sig som om det gick att vara både och. De verkar tro att man kunde bete sig som en skurk och ändå bli hjälte. Hjältarnas och skurkarnas skrik ekade värst i nya gympahallen. Plåtbyggnaden hade uppförts i fjol på kostnadseffektiv upphandling med platt tak som matchade skolans funkis. 4 meter upp från golvet gick korsade tvärbarkar mellan långväggarna, vindkryss av järn. Mellanstadiets elever lärde sig snart att via ribbstolarna ta sig ut på bjälkarna, hänga och klättra i dem. Gympan spår alltid ur av att några får upp där och dinglade i knävecken. En vindögd adopterad unge lyckades till och med gå balansgång där uppe. 4 meters fritt fall. Läraren vrålade i panik. Olga! Kom genast ner! Olga! Hon var en av de värsta. En som skulle kämpa alla sina dagar genom livets obegripliga vildmark. Hon skulle aldrig ge sig. Tänkte inte bli det minsta lurad. Det låg i varje axelryckning, varje suck. Olga kunde vara sjukligt skygg lika gärna som hon försatte sig i centrum. Särskilt om något stod på spel, om det var något hon inte gillade. En vacker dag skulle hon antingen vara världsberömd konstnär eller leta pant i papperskorgar. Balkarnas grälla röda lack gjorde att ingen missade dem. En utmaning där uppe. Det kunde man ha räknat ut direkt, sa Janne när han hörde om Olgas balansnummer. Det är ju själva höjden. Man måste sätta gränser. Han var glad över att kunna göra det. En kväll ringde han efter sin kompis. En stege och en hylsnyckel räckte för att få slut på ofoget. Största hylsan passa, 36 mm. Med ett halvmeter långt stålrör trätt utanpå spärrskaftet orkade Janne lossa bultarna till tvärbjälkarna. Hans kompis stod nere och tog emot. De monterade ner de tunga vindkryssen. I mörkret bakom gympahallen lade gubbarna bjälkarna in till väggen under en presenning. Glömde de snart. Det kom några centimeter snö. Det var också allt. Resten av vintern rådde regnet. Rasterna var dystra, plikter i galonjackor. Under presenningen växte en sörja av lackflagor och rost. Nyheterna pratade om blidheten, att klimatet inte var så likt, att en undergång hotade. Oroar inte, tycktes nästa vinter svara. En vit famn la sig över landet, inställda tåg och långa elavbrott, bilarna kröp. Som om någon bortglömd bondepraktika ville visa vem som egentligen bestämde. Redan 3 december låg snön halv meter djup. En gul schaktmaskin vallade ihop det värsta till klätterberg. Ispärtorna sved i skinnet. I gympahallen spelade flicklaget basket. Drämde bollen i plåtväggarna med öronbedövande smällar. Det blev mål och Olga tjöt. Herregud! Akustiken var tillfälligt bättre tack vare det rejäla snötäcket på taket. Det gillade musikläraren. Det skulle ge hans insats på julavslutningen bättre sound. Sista skolveckan veknade kölden. Tövädret började onsdag morgon. En jul kan bli oförglömlig, inte för gåvorna, maten och stämningen, utan för sin nåd. I en droppande gryning fredagen den 20 december bar Janne fram bänkarna i gympahallen, kopplade in ljudet, högtalarna knastrade friskt. 9:30 satt alla där. Janne, 6 lärare och 73 barn med sina föräldrar som var redo att ta intryck men inte bli alltför rörda. Trängseln, summan av människovärmen höjde salens temperatur till en känsla av gemenskap. Julspelet var några duktiga i 3A. De berättade om Josef, Maria och de 3 vise männen. De hade klätt ut sig i bärs, mantlar och sjalar så som i illustrationerna. Sen tog musikläraren mikrofonen. Maria från West Side Story var ingen julsång men en av hans a cappella favoriter. Han hade oroat sig för halsen, för snuva eller bara hesheten efter en dålig natt. Men stämman bar. Skolad i ett annat Sverige. And suddenly that name will never be the same. Och en skarp klocka började ringa från huvudbyggnaden. Musikläraren tystnade snopet men tryckte ner irritationen. Ja, var elden lös ville han inte att folk skulle minnas att han blev sur för det. De samlades på gården som man skulle enligt föreskrifterna. Ingen rök kunde kännas i den töblöta luften. Förmiddagssolen var framme, ändå huttrade många. Man skulle räkna sin klass. Innan lärarna märkte att någon saknades hittade Janne dem som smitit från julspelet. När han sprang in i korridoren, linkade julbent mot brandlarmet, var Olga och en annan liten skit ur femmans stödklass redan där. De stod vid den röda klockan mitt i larmandet som varje sekund tycktes skada hörseln. De hoppade jämfota, för glada eller för dumma för att smita. Janne bröt strömmen till brandlarmet och släpade iväg de båda i örat. I solen ute på trappan blev han och de två ungarna stående som på en scen. Klungan av utrymda stirrade på dem. Och i den lättade tystnaden steg ett lojt, knakande ljud. Det som hördes var en slutpunkt, den som vaktmästaren satt. Byggnaden på andra sidan skolgården hade lite i taget prövats allt värre. Nu mäktade den inte längre. Den var vid sitt yttersta, vid Jannes gräns. En gräns som på ett ögonblick blev ett råmande gnissel, en metallisk klagan skar in i djupaste köttet. Nu bytte julspelets skådeplats skepnad, liksom Olga och hennes kamrat, julens skurkar och hjältar. De två som gjorde att inte en själ skadades. Och gympahallens tak brakade ihop under tyngden av snö och föll in med ett slags tydlig självklarhet med skolkatastrofens lätthet.